Vi lever i en tid då sanningen har blivit en handelsvara. Ja, egentligen är det ju inte något nytt fenomen. Människor har i alla tider vänt och vridit på sanningen för att den ska passa deras egna intressen. Men var tid har sina ord och bilder att hantera, och vi har våra. Idag har vi uttryck som fake news och alternativa sanningar som har blivit vardag för oss. Barnen behöver lära sig tidigt att använda källkritik, vilket är nödvändigt när nyheter, både äkta och falska, sprids som en löpeld genom ett enkelt knapptryck på en mängd olika plattformar. Vi lever i ett ständigt flöde av intryck och människor som vill göra avtryck. Det sker i ett tempo som gör att det är svårt att greppa, och vi ställs ständigt inför valet vilka röster vi ska lyssna till och våga tro på. Vägarna och valmöjligheterna tycks ibland oändliga, och det får en rad olika konsekvenser. En del människor följer enkelspårigt en och samma väg. Väljer att omge sig med likasinnade för att kunna känna trygghet. Skapa sin egen grupp, vilket ibland också innebär en egen sanning. Andra lever i total öppenhet och undviker att ta ställning eller att välja något, då det alltid kan komma något annat bättre alternativ i ett senare skede. Och så finns förstås allt däremellan. Rakt in i detta, i den här vardagen som vi finns i, så kommer Jesus ord när han säger: jag är vägen, sanningen och livet. Och det utmanar oss, eller i alla fall utmanar det mig. Jag tänker att de här orden var utmanande då de sades, men kanske ännu mer utmanande idag. Kan någon ta patent på sanningen? Kan ens Gud göra det? Vi möter begreppet sanning i ett antal texter, både i Gamla och Nya testamentet. Och det vi möter är ett ord som görs betydligt större än det snäva och ofta svartvita tänkandet om vad som är rätt och fel. När Bibeln talar om sanning handlar det ofta om rumslighet, ett varande och en identitet. Det handlar om det mest grundläggande i livet, själva existensen och livets ursprung. Psalmisten ber i en av sina många böner: visa mig, Herre, din väg så att jag kan vandra i din sanning. Det är en bön om att få leva ett liv öppet för andra. Att inte alltid sätta sig själv i centrum, utan be om vägledning och be om att få vara sann, både mot sig själv och andra. Eller som en vän sa till mig i ett samtal: att kunna tala sant om livet. Jesus säger vid tillfälle: ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Jag tänker att det Jesus talar om är att mötet med Gud hjälper oss att hitta oss själva. Inför Gud behöver jag inte förställa mig. Gud känner mig bättre än jag själv. Gud som vävde mig i moderlivet och såg mig innan jag föddes, och som har följt mig och dig på våra vandringar. Gud som har skapat mig till den jag är och som älskar mig fullt ut. I Guds närhet kan jag se på mitt liv som det är, utan att förställa något. När Jesus talar om sig själv som vägen, sanningen och livet, så öppnas ett rum av nåd. I inledningen till Johannes evangelium beskrivs hur ordet blir människa och bor mitt ibland oss för att vi ska kunna se och lära känna Gud. Och sonen är fylld av nåd och sanning. Föreställ dig det här rummet eller utrymmet av nåd. Tänk dig att du kliver in i det. Det är högt i tak och välkomnande. Och där finns en värme och en kärlek. Föreställ dig att du finns där inne. Kanske har du ögonen öppna eller kanske blundar du. Kan det här vara en plats där det faktiskt är lätt att andas? En plats där du kan sänka axlarna och inte behöva vara på din vakt. Vi är välkomna att kliva in i det där rummet och vara där. Andas. När Paulus möter atenarna på Areopagen, platsen för samtal och filosofiska diskussioner, så talar han med respekt om deras sökande efter Gud och hur Gud väntar på att bli upptäckt. Paulus konstaterar att Gud är inte långt borta från någon enda av oss. I Gud är det vi lever, rör oss och är till. Gud är själva livet och dess ursprung. Gud är ett rum, ett vardande, en rörelse, en väg framåt och en väg till liv. I den judiska traditionen används begreppet väg för att beskriva en livsinriktning. I det begreppet finns både själva riktningen, det vill säga hur jag väljer att leva mitt liv och vilka förebilder jag har, men också en rörelse. Den som följer vägen står inte still utan är på vandring. De första kristna kallades också just för vägens folk, och det tycker jag är så fint, för det säger någonting väldigt speciellt. Om jag först har talat om rummet som Jesus skapar åt oss, som visar oss på en bild inåt, in i Guds kärlek, nåd och bekräftande blick, så behöver det kompletteras med bilden av vägen och rörelsen utåt. När Jesus pratar om tro finns hela tiden den dynamiken med, både inåt och utåt. Det är som våra andetag. Vi andas in och får ta emot nytt syre, och vi andas ut det som vi inte behöver och ska bära på. Samtidigt finns det också en annan utandning. Den där vi får förmedla det vi först har fått ta emot. Vi får ta emot kärlek, och vi får i vår tur älska dem vi möter. Vi får möta Guds barmhärtiga blick och öva oss i att se på samma sätt på våra medmänniskor. Jesus visar oss på ett liv i gemenskap, inte bara med honom och med Gud, utan också med våra medmänniskor. Allt och alla hör ihop. En tro kan aldrig vara enbart en privat sak, eftersom det påverkar våra handlingar och vårt sätt att vara. Jesus presenterar en tro som innebär en tillhörighet och ett sammanhang. Strax innan det här avsnittet, när Jesus pratar om sig själv som vägen, sanningen och livet, så har Jesus och lärjungarna firat påskmåltiden tillsammans. Och i Johannes evangeliets beskrivning av påskmåltiden så beskrivs hur Jesus knyter en handduk runt midjan och hämtar ett fat med vatten och faller på knä för att tvätta lärjungarnas fötter. Att göra det här, det var en av de mest förnedrande uppgifter du kunde ta på dig. Att tvätta någon annans fötter var slavens eller den som står lägst i hushållets uppdrag att göra. Idag kanske vi tänker lite annorlunda kring det, men fortfarande tror jag att många av oss skulle uppleva det väldigt personligt och intimt att tvätta någon annans fötter eller att låta någon tvätta mina fötter. Men Jesus gör det här. Han tvättar lärjungarnas fötter för att visa oss vägen. När han sätter sig vid bordet igen så frågar han lärjungarna: förstår ni vad det är som jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre, och det gör ni med rätta, för det är jag. Och om jag nu, som er herre och mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort med er. Och inte så långt därefter, när vi läser i Johannes evangeliet, så ger Jesus dem ett nytt bud. Han säger: som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Och vad innebär då det? Att visa varandra kärlek. Ja, då vill jag gå tillbaka till sanningen igen. För att älska tror jag att vi behöver leva sant. Vi behöver följa Jesus exempel och också skapa rum för varandra. Rum där vi kan få slappna av och vara oss själva. Ja, kanske till och med hitta delar av oss själva som vi kanske har glömt bort. Rum där vi får pröva våra vingar och se att de bär. Den kärlek vi möter i Bibeln stryker inte medhårs. Den kan ibland vara ganska kärv, precis som sanningen. Sanningen kan göra ont ibland, när vi ser vad livet och andra människor har gjort oss, men också när vi ser på våra egna misstag och felsteg. Då får vi öva oss i förlåtelse. Öva oss i att förlåta andra. Be om förlåtelse för sådant vi själva har gjort. Och öva oss i att också se på oss själva med förlåtande och kärleksfulla ögon. Sanningen kan göra ont ibland. Ja, rent av vara grym. Samtidigt är den befriande. Sanningen kan skapa hopp och en längtan efter att söka det som är gott och bra. Och jag tänker att det är där som kärleken också kommer till uttryck. I vår önskan om att göra gott. Vi kommer alltid tvingas vänja oss vid människor som talar osanning. Liksom människor som skapar sin egen sanning. Samtidigt behöver vi också vara medvetna om att ibland finns olika berättelser och erfarenheter av samma händelse där det faktiskt kan finnas mer än en sanning. Allt det här får vi ta med in i rummet som Jesus skapar åt oss. För att reflektera över och samtala med Gud om. Och vi får ta hjälp av varandra. Och sortera ut vad som är viktigt och vad vi kan lämna därhän. Och sedan leva efter det. Leva så försonande och sanna liv vi bara kan. När Jesus så småningom lämnar lärjungarna gör han det med löftet om en gåva. En gåva som också vi får ta del av. Jesus säger: jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Sanningens ande ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Frid lämnar jag kvar åt er. Jag ger er inte det som världen ger. Frid ger jag er. Känn ingen oro. Och tappa inte modet. Amen.